Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Ann Fernholm. Och Ann har tidigare varit med oss i avsnitt 50. Och då handlade det om kostråd för små barn. Men idag ska vi prata om ett helt annat ämne. Men jag börjar med att säga hej till dig, Ann. Hej, Ann.
Hej, hej. Hej, Liv.
Du är ju engagerad i det här med hjärnans behov av olika ämnen, alltså av olika näringsämnen, och hur brist på näringsämnen i maten potentiellt skulle kunna påverka hjärnan och barns utveckling och psykiska välmående och så. Och det är ju vad vi ska prata om idag. Men jag tänker att du kan väl dels presentera dig och din bakgrund och sen också komma in på just det här engagemanget i just den här frågan.
Ja, men jag har disputerat i biokemi, så min bakgrund är som biokemist. Det här, och det handlar ju liksom om det här fantastiska maskineriet vi har inom oss och hur det driver oss. Liksom. Men sen så blev jag journalist, för jag tyckte forskarvärlden behövde granskas mera. För jag tyckte man drog lite för långtgående slutsatser på lite för bräckliga data. Och sen, det är väl runt 2009 någonstans som jag började granska vetenskapen bakom våra kostråd och fastnade i det. Och sen har jag liksom mer och mer snöat in på sambandet mellan kost och hälsa och de senaste åren. Jag skrev nyligen en bok som heter Fejkmaten, där jag gick igenom, liksom granskade den moderna livsmedelsindustrin och hälsobudskapen där. Och när jag har liksom granskat ingredienslistor och tittat på vad som säljs i butiken och hur maten processas sönder, hur man tar bort jättemycket viktig näring i maten och liksom framställer mer och mer bara rena kalorier, maten fylls av ren stärkelse, rent socker, så har jag liksom börjat tänka på att det är ett under att våra kroppar ens klarar det här. Men också börjat oroa mig för just det här att allt fler barn får neuropsykiatriska problem, eller, och att ingen pratar om att den mat vi äter är så näringsfattig och att hjärnan är, liksom alla näringsbrister jag någonsin har hört om börjar med att det märks på välmåendet. Att man mår sämre, att man blir deprimerad, att man får ångest, att man får koncentrationssvårigheter, att man blir trött. Det liksom börjar där. Så om man tittar på näringsbrist, så är det en gråskala från att man har ett otillräckligt intag av näring till att man har liksom en fullfjädrad näringsbrist, som så här, vad heter det, skörbjugg eller beriberi, eller liksom en riktig sjukdom. Engelska sjukan pratar man ju om när man har D-vitaminbrist. Men liksom den här lilla bristen i början, den slår sig på hjärnan, och jag tycker vi pratar alldeles för lite om det.
Men du, jag tänker nu när du börjar säga det, att är vi liksom inte invaggade i Sverige i tron att det förekommer inte, för vi har så bra mat liksom. Jag tycker att man, att redan på BVC får man liksom den, att inga svenska barn, alltså man behöver inte vara orolig liksom, de får i sig och så.
Bara man dricker välling så får man i sig det,
ja,
man behöver.
Ja, precis.
Och det är väl där jag tänker att vi är väldigt naiva, för barn dricker ju inte välling mer än de två första åren i livet, och välling innehåller inte heller allting det kroppen behöver. För om man tittar på liksom våra kostråd då, så, så säger det att vi ska ha vitamin A, vitamin B, vitamin C och alla de här vitaminerna. Och det är så fundamentala kuggar i vårt maskineri att om vi inte äter det så kommer vi till synas på, vi kommer bli sjuka inom loppet av något år. Därför är det väldigt lätt att identifiera dem som viktiga, viktiga näringsämnen. Och vitaminerna kan vi heller inte göra själva, så då måste vi få i oss via maten. Men det handlar ju också om mineraler som järn och zink och magnesium och selen och alla de ämnena. Men det finns mängder av andra ämnen i maten som vi inte pratar om. Ett sånt ämne som jag tycker är spännande är lutein till exempel. Det är, om man tittar på gul äggula så är det knallgul på grund av ämnena lutein och zeaxantin. Och de är också de som färgar ögats gula fläck gul. Så de finns i ögat. Vi pratar ju inte om att vi behöver äta lutein för ögat för att liksom få en bra syn. Men det börjar man se allt mer, att har man höga halter lutein i blodet, då är det kopplat till att till exempel minska risken för så här makuladegeneration. Alltså nedbrytning av gula fläcken när man blir äldre. Och nu börjar man också se att lutein är viktig för hjärnan. Och att det ackumuleras i hjärnan under vår utveckling. Och vad lutein gör där, det är... har vi nog lite dålig koll på så. Så vi vet inte alls. Det finns många andra ämnen i maten. Som kreatin. Det finns till exempel i bröstmjölk. Det vet man också behövs i hjärnan. Kolin är ett ämne som man har börjat prata om. När man satte de amerikanska kostråden senare så började man titta på kolin som ett ämne vi behöver få i oss mer av. Och som bygger acetylkolin som är en signalsubstans i hjärnan. Så det finns mycket andra ämnen än just bara de som tillsätts i välling som hjärnan behöver.
Men de som tillsätts i välling då, eller de här som man kanske spontant tänker på som vitaminerna och... Jag tänker då kanske just järn, magnesium, zink. Det där som brukar stå på vitaminburkarna liksom. Är det bristen på dem som du ser, eller är det bristen just på de här som man... knappt ens har hört talas om. Men som då ändå,
ja, men alla faktiskt. Ah, alla ämnena. För järn är ju... för vi, barn kanske dricker välling. Och vissa dricker ju kanske till 4-årsåldern. Men de flesta slutar väl någonstans i 2-årsåldern. Då så finns det ju... Ett litet barn har i princip nästan samma järnbehov som en vuxen man. Och barn äter ju väldigt... lite mat. Så därför så behöver ju den maten de äter vara väldigt järntät. Och det tror jag inte riktigt jag har koll på. Och det som oroar mig nu. Och här känner jag själv en jättekrock. För jag är ju liksom oroad för klimatet som många andra. Men jag ser en krock med att vi nu ska börja äta mindre kött. För kött är den viktigaste källan till järn för oss. Och även andra mineraler som zink och så. Grejen är att kroppen tar väldigt lätt upp järnet från kött. Det tas upp 3 gånger lättare än järnet från vegetabiliska källor. Och nu när vi går över, när vi bara pratar om att vi ska ersätta kött och vi bara pratar om att vi behöver ersätta proteinerna i kött, så oroar det mig. För det finns mängder av nyttiga ämnen i kött som vi också måste få i oss från andra källor. Och då till exempel om vi tittar på bönor så tar inte kroppen upp järnet från bönorna lika lätt. Så ett barn som äter vegetarisk mat måste ju nästan få järntillskott. Alltså man måste ha väldigt, väldigt, väldigt bra koll på maten om när barn äter vegetarisk mat. Jag upplever att vi inte riktigt tänker på det i dagens samhälle. Det finns många fler ämnen i liksom kött och animalisk föda som är svårt att få i sig via vegetabilier. Som kreatin till exempel och kolin.
Vad är kreatin?
Ja, den exakta kemiska formeln. Men det är ett ämne som är viktigt för kroppen och musklerna och hjärnan. Vi kan göra kreatin själva. Men man tror att vi också behöver äta kreatin. Det finns till exempel kreatin i bröstmjölk. Och det tror man finns där för att barn behöver det.
Det låter ju rimligt att det...
Ja, eller hur? Bröstmjölk är ju... bröstmjölk har utvecklats för att optimera vår utveckling.
Men om man då... Alltså jag tänker att det borde kunna vara lätt att ett barn får järnbrist även om de äter rött kött. För att, återigen då, om det behövs lika stora mängder som för en vuxen man. Det kanske är små ungar som får i sig det ändå.
Och, Och då kan man säga att rekommendationerna kring järn och sådär är, och alla näringsämnen är satta för att verkligen ingen ska kunna få någon brist. Mm. Så att även om man ligger lite lågt i järnintag, kroppen är så fantastiskt konstruerad så att om man har en brist på järn, då blir kroppen plötsligt bättre på att ta upp järn och sådär. Så att äter man näringsrik mat och äter kött, då tänker jag att man inte behöver oroa sig. Däremot, liksom barn som utvecklar glutenintolerans, där tarmarna, det här luddet i tarmarna bryts ner, där kan man se att det kan upptäckas på grund av att man har järnbrist. Men barn behöver absolut få i sig ordentligt med järn. Och där tänker jag att en av livsmedelsindustrins absolut viktigaste uppgifter nu är ju till exempel att skapa vegetarisk mat. Det finns sätt där man kan frigöra järnet i vegetarisk mat så kroppen har lättare att ta upp det.
Mm.
Och det skulle livsmedelsindustrin kunna ägna sig åt istället för som nu att processa sönder maten och skapa en massa konstgjorda livsmedel som de gör.
Just det. Och vad, om ett barn får järnbrist då, vad är de tidiga tecknen på det?
Det är koncentrationssvårigheter och trötthet. Och de som har störst risk för järnbrist är ju unga kvinnor, menstruerande kvinnor och småbarn och gravida kvinnor. Men kvinnor, unga kvinnor har ju nästan dubbelt så stort järnbehov som vuxna män. Och det är de nu som ofta tar då ansvar för klimatet och drar ner på sin köttkonsumtion. Men egentligen är det ju äldre män som borde ta ansvar för klimatet och inte äta så mycket kött. För de har väl minst behov av järn egentligen.
Mm.
Så det är lite, det är en krock där för vad klimatet behöver. Men vi skulle kunna lösa det problemet om vi faktiskt erkände att det är ett stort problem. Jag upplever att vi inte gör det idag i samhället.
Mm. Men små barn och koncentrationssvårigheter. Den ja. Kombon känns ju liksom, hör vi ju mycket om. Alltså,
ja.
Kan man, är det liksom helt crazy förhastat att tänka att det skulle kunna handla om till exempel bristtillstånd när barn uppvisar såna här beteenden eller liksom symptom?
Nej, jag tycker snarare att det är helt logiskt och att det är väldigt märkligt att vi inte pratar mer om det samhället och att det oroar mig. Jag har liksom haft kontakt med föräldrar som har haft liksom unga eller barn som har gått på BUP som dessutom faktiskt har varit vegetarianer.
Mm.
Eller en ung tjej i det här fallet där BUP inte ens har tagit järn, liksom kollat järndepåerna i kroppen. Och då när man kollar om man har järnbrist, då ska man kolla, inte bara kolla blodvärdet utan också det som heter järndepåerna.
Mm.
Jag tror att det heter ferritin som man ska kolla. Och det beror på att när kroppen får, liksom, börjar få lite brist på järn, får otillräckligt med järn, då prioriterar kroppen blodbildningen. Så det organ som först kommer få järnbrist, det är hjärnan.
Mm.
Och då vet man till exempel att det behövs järn för att göra må bra hormoner som serotonin och dopamin. Så vi måste ju se vår liksom, kropp som ett fantastiskt molekylärt maskineri som drivs av den mat vi äter. Och vi måste äta alla molekyler som det här maskineriet behöver.
Mm.
Och det där behöver vi hålla koll på.
Bortsett från järn då? Vilka skulle du säga, om du skulle säga mina topp tre viktigaste eller topp fem eller liksom. Vilka är det viktigaste att vi håller koll på just?
Ja, och där känner jag att jag är ju ingen expert på hjärnan och hjärnans behov av och det är svårt att prioritera för hjärnan behöver ju egentligen alla näringsämnen. Mm. Hjärnans celler är ju liksom som alla celler i kroppen, det drivs av det vi äter och alla näringsämnena krävs för att få ett optimerat, bra molekylärt maskineri. Sådär. Men det är liksom, om man tittar och googlar, man kan nästan googla på vilket ämne och hjärnan som helst och se att forskare tittar på till exempel selen verkar vara viktigt. Om vi stressar, det kan, verkar det kunna skydda mot stress, de liksom kemiska ämnen som bildas när vi stressar det. Och man kan titta på ja, då kolin, att det är viktigt, och kreatin och lutein, och man kan titta på, ja men alla ämnen är viktiga. Vitamin B och vitamin B6 och vitamin B12 är till exempel viktigt för att skapa myelin.
Mm.
Det som är den vita hjärnsubstansen, det är liksom det ämne som läggs kring de långa nervutskotten i hjärnan. och som liksom isolerar nervutskotten från omgivningen. Och det är säkert jättemånga ämnen som också är viktiga för att skapa myelin och allt annat i hjärnan. Så det är svårt att prioritera helt enkelt. Det enda jag kan säga, och jag tror inte heller forskare vet, alltså vår hjärna är ju väldigt svår att studera. Och det här önskar jag att vi skulle ha lite mer ödmjukhet inför att vi kanske inte riktigt vet allting vår kropp behöver ännu. Så, för det är ett sånt fantastiskt komplext kemiskt maskineri vi har inom oss. Där tiotusentals olika molekyler samspelar med varandra. Som biokemi så är man, alltså det är så fascinerande att det ens fungerar. Så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det jag vill säga, det som har fått mig, för jag sa ju det här att det var att jag började liksom undra hur vår kropp ens klarar sig när jag skrev den här boken Fejkmaten. Och då är det ju så, till exempel när vi framställer socker, då tar man en sockerbeta som innehåller mängder av nyttiga ämnen och allting. Serenar vi fram bara sockret. Det är en energigivande substans fyllt av kalorier. Det finns inga näringsämnen. Resten av allting i sockerbetan, det blir idag djurfoder. Så går man in på sajten för Nordic Sugar, så kan man se att de producerar ett väldigt näringsrikt djurfoder. Vi äter energin från sockerbetan. Men det som fick mig sen att få lite så här och hjälp, liksom, det var när jag sen började titta på de tre komponenterna i vetekornet, som är vetekli, vetegrod och sen så det som blir vetemjölet. Det är liksom det som blir vetemjölet är vetegrodens energidepå. Och vi renar fram det, vi tar bort kliet och grodden och sen äter vi bara det liksom fina vita vetemjölet. Men då tittade jag på, det är ju kliet och grodden som ungefär 85-90% av all näring i vetet sitter. Så återigen tar vi fram bara det som är mestadels energi. Och vetegrodden som är extremt näringsrik, den blir det också idag oftast djurfoder. Men det vill jag tipsa alla föräldrar om. Om man vill brika pannkakorna på ett smart sätt, då kan man köpa lite vetegroddar. Så kan man ersätta en deciliter vetemjöl i pannkakorna med en deciliter vetegroddar. Och det här kan man göra om man bakar kakor, om man bakar, vad man än bakar, så kan man ta bort lite vetemjöl och tillsätta vetegroddar. Och det är, ändras faktiskt inte så vidare värst mycket smak. Däremot blir bröd och sånt blir saftigare.
Det är bra.
Så det, ja.
Men hur mycket räcker det då? Liksom, om man ersätter en, säg att det är en limpa, eller man gör ett vanligt brödbak, så är det 14 deciliter mjöl eller någonting. Om man bara ersätter en.
Ja, då kan man ersätta mer med vetegroddar, ska jag säga. Man får experimentera sig fram och ersätta mera. Och kanske i kli också, vetekli. Alltså man ska, vitt bröd, vi borde komma bort ifrån att äta det så mycket. Och äta mycket mer fullkornsbröd för att, för att vi ska få i oss mer näring. För det är fullkornet som näringen sitter. Så det finns ett skäl till varför man tjatar om det. När man liksom pratar om kostråden och så.
Ja, och jag tänker då liksom, är det några som verkligen äter mycket vitt bröd och liksom, så är det ju barn. Alltså vuxna gör väl också det, men jag menar barn, det finns ju nästan inte, alltså de flesta barn tycker ju, vill ju verkligen inte ha något som är lite brunaktigt eller kornigt eller liksom.
Nej.
Så de får ju verkligen den här liksom då raffinerade
produkten. Och det har ju vi pratat om i tidigare poddavsnitt, eller hur? Hur man lär bebisar äta mat och hur viktigt det är att börja tidigt under livet och lära barnen att äta riktig mat så de vill äta den här näringsrika maten. Och det är jobbet man påbörjar redan vid liksom 4 månaders ålder.
Mm.
Men det går ju att göra, dra ner på brödet och försöka ge barnet annat. Och det går också när man gör pannkakor, ersätta lite vetemjöl med till exempel havregryn som är näringsrikt. Så, och dubbla mängden ägg, ägg är väldigt näringsrikt.
Mm.
Så man kan jobba med det här som förälder och ge barnet mer näringsrikt mat. Men man behöver läsa på och hitta smarta knep.
Mm. Men du... Vet man vilka ämnen barn oftast, eller titta, undersöker man ens brister hos barn om det inte är verkligen väldigt allvarliga symptom?
Det finns ju en del studier nu när man tittar på till exempel barn som har då utvecklat fetma, och då är ju det ofta kopplat till en näringsbrist.
Mm.
Så att, och nu så kom också nyligen en studie faktiskt där man tittar på ultraprocessad mat. Det är ju mat då, för mig är ultraprocessad mat just det här när man tagit bort jättemycket näring ur maten. Man tar en hel näringsrik råvara så bryter man sönder den.
Mm.
Och så tar man bara fram den energigivande substansen.
Mm.
Och då när barn äter mycket sån mat som består av sådana ingredienser så ser man ju att de har en mycket högre risk att ha då en lätt brist på näring. Risken ökade 2,5-3 gånger. Så att jag tycker att man borde undersöka det här mycket, mycket mera på barn. Mm. Och framförallt barn då med sen neuropsykiatriska diagnoser. Det är ju ofta kopplat till järnbrist när man tittar på.
Ja, det är så.
Faktiskt. Ja, det finns studier som tittar på det. Men sen är det säkert inte så att det gäller alla barn. Vissa barn kanske hade zinkbrist eller så hade man brist på något annat. Eller så var det inte brist på någonting. Det behöver ju inte vara den enda orsaken. Det här är ett så brett spektrum liksom, av barn. Det finns ju mycket annat som påverkar hjärnan också. Men det här är någonting som jag tycker vi pratar alldeles för lite om. Mm. Vi pratar om hur viktigt det är med motion. Hur viktigt det är att må psykiskt bra. Att man har föräldrar som bryr sig om en. Att känna trygghet. Att må bra i skolan. Att inte vara mobbad. Men vi pratar väldigt, väldigt sällan om vikten av att äta näringsrik och bra mat.
Mm.
Och att mäta det här inom psykiatrin. Jag vet inte, vad får ni som när ni... pluggar till psykologer. Vad får ni lära er om hjärnans biokemi?
Nu är det ju ett tag sedan jag läste. Men vi hade ju ett högskolepoäng. Neuropsykologi. Alltså en vecka.
Ja.
Det var ganska lite.
En vecka.
Det så ser
ja,
det
är ju fascinerande liksom. Mm. Det är ju faktiskt. För där. Ja. Nej, man skulle ju behöva prata mycket mer om det.
Mm. Men om du skulle, även om det kanske då är förhastat och liksom, eller lite tidigt så här, men om du ändå skulle ge råd till psykiatrin eller, liksom, eller folk som söker psykiatrisk hjälp för sina barn, vad skulle du önska om du fick liksom sätta agendan?
Ja, men först och främst att det är självklart att mäta järnbrist.
Mm.
För det är det mest uppenbara. Men sen att man på forskarnivå börjar titta mycket mer på det här och prata om, ja, men ämnen som kolin och ja, men var mycket mer nyfiken på det här och börja titta på det. Och vara öppen för det. Kanske om man får in ett barn med neuropsykiatrisk diagnos och kartlägga vad barnet äter. För att även om det kanske inte är en orsak så är det klart att äta mat som gör att kroppen verkligen kan tillverka serotonin och dopamin och alla de här viktiga signalsubstanserna man har i hjärnan. Det är ju viktigt, så även om liksom, det kanske inte är direkta orsaken, men det kan ju inte göra annat än att vara bra för barnet.
Nej, precis.
Och att man utvecklar smarta tips och knep. För jag menar, många barn, små barn framförallt, är ju väldigt kräsna idag. Och då behöver man smarta tips och knep som gör att man kan få i barnet den där näringen utan att behöva bråka kring matbordet. För det är viktigt också.
Det här låter ju också som någonting som skolan skulle kunna ta till sig att tänka i. Och det kanske jag vet inte hur skolmaten idag egentligen ser ut just vad gäller näringstäthet och så. Men om skolmaten skulle vara optimal i det här så skulle väl det också göra skillnad, gissar jag, för många barn.
Ja, absolut. Jag tror faktiskt att svensk skolmat är ett skäl till att vi har ganska ändå relativt bra hälsa hos våra barn. För i länder där barnen får äta mat som föräldrarna skickar med så äter ju de, det, liksom i USA är det ofta så. Så jag tycker, men jag tror faktiskt att vi börjar tappa det där lite i svensk skolmat. För jag kan uppleva att mina barn, vissa, det har varit väldigt varierat hur maten är. Men att det börjar bli väldigt mycket så här vitt tortillabröd som man har. Eller också, och det här, de här nya vegankorvarna och så som kommer, de är ju faktiskt näringsfattiga ofta. Och där, och den här ultraprocessade veganmaten kan inte ersätta kött. Vi behöver gå över till vegansk eller vegetarisk, mer vegetariskt. Men där behöver ju skolan jobba med att lära sig hur man till exempel bearbetar bönor och sånt för att frigöra näringsämnen. För det kan man göra genom att blötlägga och industrin skulle som sagt vara kunna göra väldigt mycket mer där. Så att vi äter bra vegetarisk mat. Men de här vegetariska substituten, det tycker jag inte skolan ska börja med. För det kan inte ersätta kött.
Du, jag gissar att i fejkmaten så får man väl en hel del tips på hur man kan göra det här kanske som förälder. Men om du ändå skulle ge några tips här i podden. Du sa det här, byt ut vetemjölet mot klio och groddar och mer ägg och så. Men finns det fler?
För att groddar kan man verkligen ersätta utan att det märks i maten liksom. Klio är lite svårare, det blir väldigt fiberrikt och sådär. Men med groddar är det ju lätt. Gud, vad kan man med? Man måste ju kolla frukostflingorna. Så. Och kolla, alltså det är via det mesta, för ju, varje kalori från tillsatt socker är ju en kalori fri från näring. Så varje steg bort från tillsatt socker är ett steg mot näring. Så att dra ner kraftigt på godis och läsk, för där får vi oss tomma kalorier. Och äter man mycket godis och läsk, då har man ju liksom, för grejen är att då kommer man få för näringsfattig mat. Så då, det som återstår då, ska man få i sig all näring som man faktiskt behöver, då behöver man överäta. Så då har man att välja på att antingen ha näringsbrist eller få övervikt. Så det är liksom den krassa ekvationen vi står inför. Så verkligen att hitta på tillsatt socker, det dolda sockret i maten får vi främst i oss via mellanmål och frukost. Så att man inte äter för mycket söta mjölkprodukter. Till exempel så kan man göra en egen fruktyoghurt genom att mixa frukt och bär och banan som sötningsmedel. Då får man ändå i sig näringsämnen som finns i bananen med sockret. Och nu har det kommit också, tycker jag, det här nya godiset som bygger på dadlar. Dadlar som vissa säger. Vad säger du, Li? Dadlar. Är bra. Ja, och då tänker man, ja men det är ändå mycket socker. Spelar ingen roll om man inte dadlar. Eller, det finns ju nu som typ så här sura kolanappar som i form av dadlar. Men då ska man tänka att i dadeln finns ju näringsämnena bevarade och det finns fibrer. Så att i dadeln finns näringsämnen som kroppen, så då får vi näring samtidigt som vi äter något som smakar som godis. Då finns det som saltlakris också, till exempel. Så att gå över till sånt godis, det är såklart dyrare. Så det är ju dumt, för det blir ju en ekonomisk fråga idag, vilka som har råd att äta näringstät och bra mat. Men har man råd så ska man absolut hellre välja det än godis till sitt barn. Gud, vad har jag mer för råd? Andra mjölsorter som också är mer näringsrika än vetemjöl. Att börja experimentera med bovete och man kan ha i teffmjöl och durramjöl. Det är fullkornssädesslag. Och experimentera med att ersätta liksom olika former av vetemjöl med det. Och sen så, jag menar, själv köper jag alltid den här... Jag köper inte vanlig bara vit pasta, utan det finns ju en pasta som heter bönpasta. Det är 30% av vetemjölet ersatts med bönor. Det är ju ett steg i rätt riktning. Det är inte så mycket järn och sånt. Men det är ju andra näringsämnen och mer fibrer som vi också behöver. Man ser ett väldigt samspel mellan tarmarna och hjärnan idag också. Så att jag vill säga till alla att vi behöver vara väldigt ödmjuka inför det här. För vi vet verkligen inte allt om hur vår kropp fungerar. Och till exempel tycker jag att det är problematiskt när man till exempel tar fram kostråden. Då är man väldigt fokuserad på hur vi ska förebygga livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Och så säger man att ja, vi ska ersätta mättat fett med rapsolja. Men i det där så tycker man saknar analysen av vilka fetter hjärnan behöver. För hjärnan är en stor fet klump liksom. Och där nervcellernas funktion är otroligt beroende av vilka fettsyror som finns i det membran som omgärdar liksom nervcellerna. Och vi måste börja prata om vad behöver det membranet för fettsyror för att liksom fungera optimalt. Mm. Det är någonting som vi också måste ta in när vi sätter kostråd. Mm. Så. Ja.
Anna, jag tänker att det här är matnyttigt på många. Ja, men, och att, för att ofta när vi pratar om kostråd så är ju fokus himla mycket på vuxna. Alltså livsstilssjukdomar eller liksom. Men ja. att faktiskt komma ihåg att till och med små barn påverkas. Och det är ju, det känns ju som ett väldigt viktigt perspektiv.
Barns utveckling, framförallt de första 1000 dagarna i livet, får man inte den näring man behöver de första 1000 dagarna i livet. Från befruktningsögonblicket räknas det, så fram till 2 års ålder. Då vet man ju att man faktiskt kan få permanenta hjärnskador.
Mm.
För det ser man ju i länder där, ja, men där det är fattigdom och det är svårt med mat.
Mm.
Så de första 1000 dagarna i livet är helt fundamentalt för barnets utveckling.
Just det.
Och där tänker man kan titta på vad som finns i bröstmjölk. För det är ju faktiskt på något vis matoptimerat för små barn.
Mm.
Men i bröstmjölk finns det ju, alltså det är så intressant, det är en sån kemisk sammansättning så det är helt otroligt. Jag tror att jag läste någonstans att det finns här uppåt 5000 olika kemiska substanser i bröstmjölk. Som olika fetter och olika fibrer och mängder av olika näringsämnen. Och det här tycker jag, det vill jag säga till alla som då inte kan amma. Mm. Och det är ju att om man då köper ersättning så finns det vissa som bara förfasas över den långa ingredienslistan som ersättning har. För man brukar ju prata om långa ingredienslistor som ultraprocessad mat. Men det man ska veta då är att ingredienslistan behöver vara jättelång för att man ska kunna ersätta allting det, skapa det som finns i bröstmjölk. Så när det gäller ersättning så är det ju egentligen så att ju längre ingredienslista desto bättre. Och att man blir bättre och bättre och bättre på att ersätta bröstmjölk. Att man hittar de ämnena som är viktiga. Som till exempel om man börjar tillsätta något som heter mjölkfettkulemembran. Som är det fett som omgärdar. Eller liksom det är som ett membran som omgärdar fettet i mjölk. Och det har man sett tycks vara bra för barnets utveckling. För det innehåller massa då fetter som man tror är bra för barnet. Ja. Hängde du med där?
Jag tror det. Men jag tycker också när du säger det att då låter det som att industrin, alltså den här kompetensen, väldigt mycket kunskap finns ju uppenbarligen då.
Men ja, den finns men bara industrin jobbar tillsammans med forskare liksom.
Ja, precis.
Ja. Så men, det här med mjölkfettkulemembranet har man gjort en studie vid Umeå universitet kring. Det var en väldigt liten studie men det verkade faktiskt kunna påverka barnens kognition också när man hade det i.
Coolt.
Ett stort barnmatsföretag och forskare tillsammans som tittade på det.
Mm.
Så det, där tycker jag, man gör ju bra grejer där. Och det är ju viktigt att förstå som förälder att det faktiskt är bra.
Ja,
med många saker i ersättning. Och man ska inte vara rädd för det. För man har, den är ju mycket bättre. Min man är uppvuxen på ersättning också. Han är en fullt fungerande människa. Men det var 70-talets ersättning liksom.
Ja, det gick bra ändå. Men du Ann, jag tänker att om man skulle summera lite grann det som du säger så är det ju egentligen att verkligen liksom se till att alltså undvika den tokprocessade maten och försöka söka upp näringstäta ersättningsalternativ och åtminstone pimpa maten med det.
Ja, precis. Och sen är det ju så här svårt kanske att få barn att äta grönsaker om man har missat den första viktiga tiden i livet för att lära barn att äta mat. Och sen så även om man har lyckats lära barnet att äta mat så kan ju barn bli väldigt kräsna när de närmar sig 2-3 års åldern. Men då vill jag säga att det är leken som gäller.
Mm.
Att leka att ärtorna är liksom stenar eller att man äter spik. När man gjorde mina barn när de åt gröna bönor. De vill gärna ha frusna gröna bönor. Mm. Och försöka hitta leken i det här att få dem kanske att äta grönsaker och annat.
Mm. Och vill man läsa mer fejkmaten eller följa din, är det blogg eller hemsida?
Ja, jag har en hemsida anfärnon.se.
För där kan man ju också hålla sig lite uppdaterad om dina olika Och också få råd. Och
sen har vi också, vill man lära sig lite mer om faktiskt ultraprocessad mat och socker och vad man kan göra i ersättning. Då har vi utifrån, jag har ju skrivit en bok som heter Stora boken om barn och mat. Mm. Om hur man lär bebisar äta mat. Den har vi utvecklat till en webbkurs. Och där kan man ta webbkursen om socker och ultraprocessat mat. Det är den stora kursen om barn och mat. Och just den kursen, där är det recept och sånt på ersättning.
Mm.
Men när du säger det, men nu har jag ett jättebra tips faktiskt. När jag kommer på det, mellistipset på Instagram.
Aha.
Där finns det mängder av bra mellanmål till barn. Som bygger på näringsrika ingredienser, men där man gör väldigt goda saker. Så mellistipset är riktigt
jättebra.
Bra. Ja, där finns massa de här konkreta tipsen man behöver faktiskt som förälder.
Och sen kanske man också kan skicka med då till psykiatrin eller de som söker att man kan be om att få kolla hjärnvärdet också.
Ja, det tycker jag. Och säger de nej så slåss för det. Eller så kan man faktiskt gå till privata. Man kan beställa det då på sina privata och gå och ta ett hjärnvärde själv. Mm. Det kostar lite pengar då.
Mm.
Men det kan man göra.
Ann, stort tack för att du var med igen.
Tack för att jag fick vara med, Liv, och prata om det här viktiga.
Ja, jätteroligt. Det känns väldigt spännande. Tack också till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.